Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 tjena, hallå, hallå, hallå.
Hallå, hallå, det kom in ett tjena där.
Ja, ah, jag fick lite feeling.
Som vi inte har hört förut. Ja, hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med mig. Eller vi ska vara artiga och säga med Jonathan Ekeliv i Stockholm. Och mig, Per Bjurman, i New York. Vi sänder, eller spelar in lite senare än vanligt för att herr Ekeliv är redaktör på sportredaktionen hemma och har mycket att stå i.
Ja, det har varit lite grann. Ja, jag är ju alltid från fotboll till J20-hockey faktiskt ikväll.
Ja.
Men nu är klockan 12 här hemma i, eller halv ett rättare sagt. Så nu passar jag att spela in lite grann innan nattens match. Det är bara två som står på agendan. Men ändå, nu kan vi i alla fall spela in podd i lugn och ro. Så vi slipper avbryta i förtid, det känns skönt.
Yes. Var du med och rapporterade till och med om att Brage gick upp i superettan?
Nej, du, det där...
ja.
Dåligt.
Det... Ja, men ni skrev väl om det?
Nej, det tror jag inte vi har gjort, alltså. Det har vi missat. Jag får ju ta på mig det.
Ja.
Usch.
Oscar. Ja, det var ju bara från norr ettan till superettan. Kanske inte är så stort.
Nej, men det är ju stort ändå. Brage upp i superettan igen. Ja.
Ja, ja. Håller du lite på Brage?
Du kommer inte bli glad när jag säger vilket lag jag håller på i fotboll.
Nej, varför det?
Nej, det är nästan en konkurrent skulle jag säga.
Ja, då
kommer det mötas kanske i superettan nästa år då. Gävle IF, Samba Gävle.
Ja, jag har inga problem med. Jag har inga problem med Gävle.
Nej, det gick bra. Jag tänkte att nu skulle bli världens beef. Direkt i podden om superettan här.
Nej, ja. De har ju mötts. De har varit på många klassiska matcher på gamla Strömvallen mellan Brage och Gävle. Det är bara 10 mil emellan, så där.
Ja,
man har sett några fighter.
Ja, exakt. Nu höll jag på att snöa in på en story jag har sett när jag var 10 bast och såg Gävle Café Opera på Stockholms stadion. 0-0 efter 87 minuter. Sluta 0-3 till Gävle efter massa mål på stopptid. Och en liten ung 10-årig Jotan Ekli stod och hoppade på läktaren.
Var det då du varit fan?
Ja, jag kan inte påstå att jag är Gävle IFs största fan här. Jag har Tampa Bay Lightning, ligger varmare om hjärtat, men jag är fan av Gävle IF. Ja.
Ja, men frågan var om du blev det då eller om du redan
ja,
var.
Nej, det var nej, men det var min första fotbollsmatch på plats tror jag någonsin.
Ja.
Ja, det är NHL-podden som sagt. Välkomna.
Ja. Ja, precis. Sorry. Ja, och NHL trummar de på och gör mål som aldrig förr. Har vi kunnat konstatera här. Det är ju något otroligt.
Ja, precis. Det måste man ändå konstatera. Det är kanske, som sagt, vi är fortfarande inne i oktober. Och vi har ju varit noggranna med det att vi inte ska dra för stora slutsatser så här tidigt som vi har gjort det förr. Och det har inte nödvändigtvis hållit i hela säsongen, naturligtvis. Men vi kan konstatera i alla fall att det har gjorts... Alltså, klart mer mål hittills den här säsongen. Jag har fått se enormt många målfester.
Ja, och vår vän och bloggens sidekick, eller poddens sidekick, Jarkko Päiväniemi tog häromdagen fram intressant statistik på det här. Att det är fler än 20 spelare just nu som har, om det fortsätter likadant så skulle de snitta på över 50 mål.
Ja.
Och det är något sånt har jag inte sett sedan 80- och 90-talen.
Nej, precis. Och det är, naturligtvis kommer inte Sonny Milano att göra 50 mål, trots att han är poddens favorit. Men det är alltså, han har ju rätt i det att om man bara ska se till snittet som inte kommer hålla i sig. Men ändå är han faktiskt värt att alltså, jag tror att det är 22 spelare just nu när vi spelar in det som har gjort mer än 6 mål. Och då har de flesta laget inte ens spelat 10 matcher.
Mm.
Så det är väldigt många, alltså över 20 spelare som har öst in mål här i början. Alltså, i den farten, så att säga.
Ja, så att, ja det är bland, jag kan inte räkna upp alla, men det är ju Evander Kane och Pasternak och Auston Matthews och som du sa, ja vi ska komma till det.
Ja.
Sonny Milano och Anders Lee i Islanders.
Just det, Mika Zibanejad har väl gjort 6 mål också.
Ja, Mika, precis.
Och Forsberg.
och Filip Forsberg förstås, vår vassaste sniper. Men det finns ju två stycken då som står ut extra mycket, och det är ju då Alex Ovechkin och kanske ännu mer hans landsman Kucherov.
Ja.
Din idol.
Ja, det får man säga.
Vad är han uppe i nu?
Ja, det är 10 kassar. Han har ju poängsvit på, har gjort mål i, eller gjort poäng ska jag säga, i alla matcher hittills. 10 som Tampa uppe i, och double digits i mål också. Slog till med 4 sekunder kvar mot Carolina här senast, så att han höll i den sviten. Och hans ryske landsman då, som vi ju talar så varmt om, framförallt första veckan när han gjorde hattrick i var och varannan period, håller fortfarande också uppe i 10 mål.
Ja.
Så att hyfsad start för de två ryska stjärnorna, får man säga.
Verkligen, men Kucherov känns så extremhet, alltså som Stamkos sa, och Victor Hedman sa det när jag pratade med honom häromdagen också, just nu är det bara att ge honom pucken så blir det mål.
Ja. Jo, så är det väl lite grann.
Du följer dem ju noga, så du kan beskriva det mer ingående.
Ja, alltså. Ja, alltså det har ju varit en galen start på det här. Men man ska försöka koka ner till någon slags anledning. Förra veckan snuddade vi det också. Då sa jag att han under det här kalenderåret 2017 har det känts som att Kucherov har haft programmerat i sin klubba att skicka missiler upp mot nättaket så fort han skjuter. Hur snårig vinkel han än har.
Mm.
Det är väl en anledning på något sätt. Han har ju utvecklat till skott här sista året bara. Men sen är det ju dels att Stamkos har kommit tillbaka som har helt plötsligt axlat manteln som Marty Saint-Louis, hans gamla radarpart, och blivit framspelare istället för målskytt. Nu kan Stamkos göra mål också, men han har ju sett att det är ju bara att ge pucken till Kucherov och bli mål.
Ja, det är ju speciellt. Stammer är plötsligt var Saint-Louis var åt honom. Och,
ja. Det hade man inte trott, så att säga, för några år sedan. Nej, då var det ju Drouin som skulle bli den nya Saint-Louis åt Stamkos, och nu är Stamkos den stora framspelaren till Kucherov. Men sen tror jag också att det är lite det här systemet som Tampa kör, som inte är unikt för Tampa, men som ganska få NHL-lag ändå kör. Att man kör 11 forwards och 7 backar dressade. Och varför skulle det ha någon påverkan? Men det är för att då har man ju faktiskt, de här kedjorna har hållit ihop, de har ju varit oskillaktiga nästan hela tiden. Så man har ju kört det här i nästan varje match. Och då har vi naturligtvis Kucherov och Stamkos i första kedjan. Som håller ihop den med Namesnikov. Men sen har man en kedja som det bara då blir 2 forwards i. Det är Tyler Johnson och Alex Killorn. Och då måste någon annan kedja gå in och vikariera i den kedjan titt som tätt. Och då blir det ofta att man slänger in Kucherov där så han får dubbelköra. Och då blir det ju extra istid på honom. Han har fina kedjekamrater även i Tyler Johnson och Alex Killorn. Och så blir det lite extra kuss, tror jag, i hans produktion på grund av det. Och väldigt svårt för motståndarna att matcha mot. Så att ofta behöver han inte möta de bästa motståndarna heller. När han är inne på isen så ofta.
Nej.
Så att, och det är inte alltid bara Kucherov som får chansen där. Ibland stänger vi in Stamkos, ibland någon annan. Braden Point till exempel. Så att, ja, nu blir det väldigt mycket Tampa-snack direkt här.
men nu är det ju han som är i fokus. Ja. Så det blir svårt att göra något åt.
Ja, det är två stycken Tampa-spelare som jag tänkte helt enkelt har ryckt iväg i poängliga toppen. Men Stamkos har alltså 20 poäng på 10 matcher. Ännu värre. 2 poäng per match hittills.
Ja. Det där du säger med att han har utvecklat sitt skott, det var Victor inne på också då. Det var ju för att prata om Kucherov. Jag ringde herr Hedman.
Ja.
Han beskriver det som att han har tränat stenhårt de senaste åren på det där. Gnuggar, efter varje träning så håller han på att gnugga extra på sitt skott just.
Ja.
Och när det nu är matcher så, som du var inne på där också, han skjuter hela tiden. Precis hela tiden, alla vinklar och vrår.
Ja, det är faktiskt någonting som han direkt har förändrat. Att han har bytt mindset. Från att vara lite grann, alltså han har ju alltid haft sniper-egenskaper men ändå haft det där lite grann passning-först-tänket. Och nu har han helt växlat om att ta skott ur alla omöjliga vinklar han kan hitta. Liksom.
Ja.
Det måste man ändå säga. Ja, alltså, och det där med att han tränar efter, det kan vi bekräfta. När vi var på vår roadtrip så stannade vi till i Tampa och gick på lite morgonvärmningar. Och då stod ju han minsann kvar där och nötte skott när de andra hade glidit av.
Ja.
Så var det.
Ja, och det var Vigge helt inne på att det ger liksom resultat om man verkligen gnuggar så målmedvetet och frekvent.
Ja, alltså, så är det.
Men rent allmänt då, ja, bortsett från honom, så finns det ju också då det här, det är ju en teori om att den hårdare bedömningsnivån kring framförallt slashing då, har, det är två delar i det. Dels så får de mer utrymme då, när de inte får armarna avslagna hela tiden.
Nej, det märks, vill jag påstå, att det redan börjar sätta. Vi kommer in, alltså det, visst, det har tagit så mycket mer utvisningar, men jag tycker det är en poäng i det att jag tycker man redan nu märker att det inte är lika mycket slashing upp mot händerna. Alltså det börjar sätta sig lite grann i ryggmärgen.
Ja, dels det då. Och så som du nämnde där, det har ju också gjort att det har blivit, känns det som i alla fall, väldigt mycket mer powerplay. Fler utvisningar.
Ja, det har det blivit. Ja. Ja, det har gått upp antalet powerplay. Ganska ordentligt. Och i takt med det, antalet powerplay-mål.
Ja, precis.
Förra säsongen, och jag har det svart på vitt här, så var det 0,57 powerplay-mål. Och det har legat där kring 0,5-streck, alltså 0,5-0,6 de senaste 10 åren, kan man säga. Ända sedan den förra, alltså den 0,5-0,6 eller 0,4-0,5 lockouten, rättare sagt. Säsongen därpå var det väldigt mycket mål och så där, och powerplay igen. För då stramade man, jag har varit inne på det många gånger, att man stramade åt reglerna då också. Det var ju då man tog bort alla så kallade spelförstörande moment som hakningar då, och den typen av förseelse. Ja. Men nu har det gått upp igen. Så att det, och det, nu ska jag säga då att det görs över 0,7 powerplay per mål per match. Och det är ändå en skillnad.
Ja, det är klart. Det är klart. Så att, och det får man ju berömma NHL, för hela idén har ju varit att de vill att det ska göras mer mål och bli mer underhållande.
Ja, precis. Jag ska fortsätta med en siffra, så är det drygt 3 mål per match som görs i dagens NHL hittills då, på 150 matcher, talet någonstans som har spelats hittills i oktober. Och förra året var det 2,77. Mm. Så det är liksom visst, några decimaler hit, men det är ändå ganska uppenbara skillnader faktiskt.
Ja, ja, vi får väl, som du sa, hålla och keep our shirts on här, för att det är väl ingen, de kommer inte upp i 50 mål de här.
Nej, det kommer inte.
Och ingen kommer att komma ikapp Gretzkys
92. Nej, det finns inte.
Även om både Ovechkin och Kush nu då står på ett sånt snitt att de skulle faktiskt, om det fortsätter likadant, så skulle de nå det. Men det går ju inte. Det kommer bli annorlunda när den här liksom serielunken i november och
precis,
december
sätter i. Utan att ha siffror på just det, så känns det som att det borde oftast vara lite mer procentuellt sett fler mål i oktober jämfört med februari till exempel. Alltså varje säsong. Jag tänker att just man ser att den här säsongen, det är inget unikt för i år, men jag tänker att så ser det väl ofta ut. Men just i år så tänker jag att det hade varit många målvaktsbyten i NHL, alltså många som har bytt inför säsongen, många coachbyten. Och så här inledningen säsongen, så är det egentligen lätt att bara sätta ett försvarsspel och få en målvakt att komma in i grejen och lära sig hur backarna tänker. Så att jag tror att det är därför många målvakter har haft lite problem här i början också. Och jag menar, vi kommer komma in på lag vars taktiksystem inte riktigt sitter. Eller, och det är i sin tur öppna upp för kreativa genier att utnyttja och liksom göra mål. Fler mål, helt enkelt. Så att jag tror att det spelar in lite grann också, att vi kanske drar lite för stora slutsatser just nu också. Nej. För de andra siffrorna vi har hämtat från, då är det ju utslaget över hela säsongen. Och det här är ju bara nu i början av säsongen. Så.
Ja. Ja, men roligt är det i alla fall.
Ja, det måste man säga.
Vad skulle du säga?
Ja, men jag, apropå mål, så vill jag snöa in på en spelare jag tyckte vi kan nämna, när vi ändå pratar så mycket om Kutjov framförallt, och även Ovechkin som har gjort. Så den som faktiskt är trea i skytteligan, vi har redan nämnt den, men alltså, det är ju fascinerande bra start av Filip Forsberg. Han är alltså trea bakom dem, han har gjort 7 mål hittills. Mm. Och är skuggar tätt bakom. Och du har ju såg han ju här för några dagar sedan han var på Madison Square Garden och mötte Rangers.
Ja.
Och det är inte så att han gör hattrick 2 matcher i rad som han gjorde förra säsongen ett tag. Däremot så pillar liksom han sätter ett mål här och där hela tiden.
Ja.
Det är så man vill att det ska vara.
Ja, exakt. Och ja, det har vi väl sagt i något år här nu, att Filip känns som den som kan komma och närma sig det där Håkan Lobrekord, svenska rekordet i mål som har stått sig väldigt länge.
Ja, någon gång på 80-talet var det ju han satt 50 i Calgary.
Ja, och, Och det är svensk rekord. Ja, vem vet, det är inte omöjligt att Filip, i synnerhet när han liksom lättar upp lite här.
Ja, för normalt sett så är det ju, han är en trögstartare. Alltså. Förra året tog det 14 matcher innan han uttagit ur mål.
Ja.
Jag tror det tog 40 matcher nästan innan han kom upp i de 7 målen han är i nu. Så att normalt sett är ju Filip Forsberg en vårspelare, en vintervårspelare. Ingen höstspelare om man kan uttrycka sig så.
Ja, just det.
Så att jag tror att det finns potential för honom att komma upp kanske åtminstone med 40 målen. För att ska vi välja så är det faktiskt så att ingen svensk har gjort 40 mål sedan Daniel Sedin 2011. Det är 6 år sedan vi hade en 40-målsskytt överhuvudtaget, svensk sådan. Så att jag tror att, ja, jag ville bara sticka in det där, så tror jag att Filip Forsberg kommer vi få anledning att återkomma till ytterligare. Och vi måste stryka under hans namn här också när jag har fått tala mig så varmt om Kutjo.
Ja, absolut. Ja, de fick ju stryk här på garden, vilket verkar svårt att få.
Ja, det är de ensamma om i princip.
Ja, men man såg att det var en väldigt tidig match. De var lite sega där på morgonkvisten. Men nu ser man att det fanns fog för tron på Nashville även i år. Det är ett fint lag.
Ja, och jag får väl erkänna att den här baksmällan som jag fruktade inte har varit så uppenbar.
Nej, verkligen inte.
Jag hade ju Nashville återigen att de flesta har dem som divisionsvinnare eller åtminstone som en säker plats. Så jag hade dem faktiskt som wildcard-lag. Inte för att jag vill trycka ner Nashvilles trupp på något sätt som är jättebra och som är uppenbarligen Stanley Cup-finalmässig. Men för att jag trodde den här baksmällan skulle kännas lite grann. Lite mer än vad de har gjort. Men varken Pittsburgh eller Nashville har ju... Visst, Pittsburgh har släppt in mycket mål, men de ligger ju med i toppen de också.
Ja.
Ja.
Men framförallt så trodde man ju då att Nashville efter, det var inte bara det att de spelade final, det var ju som liksom overklig fest i hela stan i flera veckor i sträck, och att vardagen skulle komma att te sig väldigt grå och trist, och att det skulle vara svårt att tända till, men nej, det har de verkligen lyckats hantera hittills i alla fall.
Exakt, framförallt på just på hemmaplan har de ju varit, de åkte ju på en strafftorska mot Calgary här natten, men annars har de ju varit obesegrade och spelat hur bra som helst och imponerat. Det där i Bridgestone. Och det trodde jag faktiskt inte. Jag trodde, som du säger, att den där gråa vardagen skulle bli för tråkig för dem. Efter det som du har alltså beskrivit som en av de största upplevelserna i USA. I största allmänhet för dig. Under alla år. Med bloggen.
Absolut. Absolut. Men du, det finns andra vi ska titta lite på som det inte går alls lika bra för. Och jag vet att du när studerat Montreal på slutet.
Ja, vi kan väl komma in.
2 vinster, 6 förluster och en oavgjord. Eller en övertidsförlust.
Inte... Ja, det hade ju varit en riktigt blytung.
De ligger sist. De ligger sist i öst. Ja, det precis. Hade man ju inte trott.
Nej, det är som många har konstaterat här att det är ju liksom Montreal har blivit nya Toronto. Toronto har blivit Montreal nästan. Eller överdrivet sagt, men lite så. Normalt sett så är det Toronto som brukar ligga till där. Och att Montreal Canadiens som är regerande divisionsmästare som har varit med i slutspel de senaste åren. Men,
de har ju också förlorat här på garden och lyckades med det också. Och då såg de var nog det minst imponerande laget sett här av de som har spelat i storstan.
Ja.
De såg väldigt långsamma ut, tyckte jag.
Ja, faktiskt. Jag håller med. Alltså det... Ja, alltså jag tycker att, och det är det många som har gjort här nu, och jag tycker det är fullt befogat att vem ska man peka på liksom, varför ser Montreal plötsligt så här tröga ut och har så ofantligt svårt att göra mål. Nu blev det 5 mot Florida här om natten, en liten vändpunkt. Och vi ska säga det, jag tror att det kan bli en liten vändning för Montreal här när det blir lite hemmamatch i Bell Center. Och de kommande 23 matcherna så är 16 på hemmaplan. Och normalt sett så är ju Montreal väldigt hemmastarka. Nu förstärktes ju den här förlusttrenden av att de hade varit på bortasvit i roadtrip i Kalifornien och åkte på dyngtorsk hela tiden. Så att jag tror att Montreal kommer lyfta lite, alltså det kommer se ut så här dåligt. För att, ja, men det jag skulle säga, det jag framförallt pekar på, det är ju Mark Bergevin, alltså general manager. För alltså han
brukar hylla honom.
Ja, alltså en gång i tiden så hyllade jag honom. Och jag gillar honom för att han är, alltså det man måste uppskatta med han, det är att han är ballsy. Han är liksom, han är ju, han vågar ju ta stora beslut och han vågar vara lite opopulistisk liksom, att trada bort Subban. Och jag hyllar ju inte den traden, den var ju tokig emot. Och, men att han och Sergachev Drouin är ju liksom en riktig blockbuster med tanke på att det är det stora prospect de skickar iväg. Och han gör ju lite moves hela tiden, men på senaste året har han en riktigt dåligt track record. Alltså det är bara att kolla på, spola tillbaka till traden förra året när de låg där i toppen av divisionen och skulle satsa inför slutspelet, och han bestämmer sig, ja, han gör ju om ganska ordentligt där. Han sparkar tränaren, tar in Claude Julien, vilket ju känns som en bra move naturligtvis. Alltså Julien är ju en betydligt mer creddig tränare än Therrien, den defensive mannen. Men nu har ju Julien inte haft någon lysande start heller. Men sen fick han då för sig att han skulle ta in massa grit. Ja. Så han skickar in, ja, det är ju Dwight King från Kings, och det är Steve Ott från St. Louis, och det är Andreas Martinsen inte minst från Colorado. Och är någon av dem kvar i truppen idag? Nej. Är någon av dem kvar i NHL idag? Nej. Steve Ott, han är visserligen assisterande coach i St. Louis. Så att han är väl kvar på det viset. Men Dwight King spelar i KHL, platsar inte längre i NHL. Andreas Martinsen, han är nere i Chicagos AHL-lag. Medan den som han bytte Andreas Martinsen mot, som han skickade iväg från Montreals sida, det är ju alltså då Sven Andreghetto, schweizaren som har varit lite av en succé i Colorado. Han får ju betydligt mer förtroende där. Har gjort 6 poäng, det skulle man ha tvåa med i Montreals interna poängliga. Och han avslutade förra säsongen i Colorado med, var det 16 poäng på 19 matcher. Och är det någonting Montreal behöver så är det ju målskytta. Och han skickade man bort då mot en kille som nu spelar Chicagos farmalag. Och det fortsatte på sommaren. Nu har ju, alltså jag vill inte tokkritisera Drouins Sergachev-traden än. Den har vi ju hyllat lite grann, för att jag tror att Drouin kommer komma igång. Däremot, det som vi sa redan då, som är, alltså som jag tycker verkligen återspeglar sig på isen här för Montreal i början, det är ju att man tradar bort sin största backprospekt då, Sergachev, som har börjat väldigt bra i Tampa, väldigt lovande. Och skulle man göra det, då var det ju det mot en första center liksom. För det är den uppenbara luckan man behövde fylla. Och då tar man in Drouin, som platsar i många kriterier, att han är fransk-kanadensare, han kommer från Montreal, han är ung, han är en spännande
forward. Ja, jag trodde extremt mycket på honom i Montreal. Ja,
men han är ju inte center. Och han får spela center, han är ju ytterforward, och han är inte någon tvåvägsspelare som Julien vill ha, som han är den gamla Bergeron som han hade i Boston till exempel. Nu får han ändå spela center, och det tror jag inte på så värst mycket långsiktigt. Jag ser ju verkligen honom som en ytterforward. Även om jag vet att Drouin gärna spelar center, så är inte det hans naturliga position. Medan en sån som Galchenyuk inte heller har fallit till Juliens smak och nere i fjärde kedjan som ytterforward också, han som också har fått testa som center i första kedjan. Så
Ja, jag tror det är ju Drouin skulle liksom vara den pusselbiten som förlöste målskyttet uppe där, men det verkar inte alls.
Nej, och när man tittar liksom på truppen där i somras också, så kändes det väldigt spännande när de rivstartade med den traden. Men sen blev det inte så mycket mer. De tappade ju Radulov, och då blev det egentligen en ersättning, alltså på kortsiktigt. Nu kanske Drouin har högre ceiling än Radulov, men det blev ju liksom ett plus minus noll där, på kort sikt känner jag. Och så som sagt det här med centergrejen liksom. Jag tycker nästan snart att det blev en försämring då, om man ser det på det viset. Jag tycker faktiskt att det går inte att sparka en general manager mitt i säsong. Så Bergevin får ju fortsätta året ut. Men är det någon som ska offras efter, om det fortsätter se ut så här, då är det ju Bergevin, som inte har byggt på lång sikt heller, utan hans moves som han har gjort har ju alla varit för att bli bättre nu. Och effekterna har varit direkt motsatta, och det är ju general managers ansvar. Men sen, och Julien, där vill jag ändå lägga till att det är lite samma fenomen som vi såg sista året i Boston. Att det är bra underliggande siffror på det viset att de skjuter väldigt mycket detta Montreal. Skjuter ju extremt mycket. Men då har man dålig utdelning. Och då kan man skylla på otur. Men det var samma sak i Boston förra året. Sköt extremt mycket, hade sämst utdelning. Så frågan är hur bra lägen är de egentligen har kommit till. Och som du säger, när jag sitter och tittar på dem så känns de tröga. De kommer till väldigt få riktigt farliga målchanser.
Ja, du skiljer på Bird, men det är ju inte, det är ju väldigt sällan man byter general manager mitt under säsongen.
Nej, det kommer inte.
Och det ger ju ingenting liksom.
Nej, och sen kan jag säga så här att Carey Price betvivlar inte jag som världens bästa målvakt fortfarande. Alltså om jag skulle välja en keeper i NHL jag skulle vilja ha i mitt lag, så är det ju Carey Price. Han kommer ju inte vara 88-89% i resten av säsongen. Han kommer ju spela upp sig betänkligt, och de kommer inte ha 4-5% i skottprocent framåt heller. Så att deras PDO som det kallas då, skottprocent plus räddningsprocent, som brukar ligga kring 100 när säsongen summeras, ligger alltså på kring 93, tror jag den ligger på för Montreal just nu. Det är extremt lågt, så att det antyder ju att det kommer studsa Montreals väg lite igen. Och det tyckte jag att det gjorde lite i den här Florida-matchen som jag såg. Och där jag tyckte att Florida var bättre långt in i matchen, alltså långt in i andra perioden, så var jag betydligt, så kändes det som att Montreal har verkligen kört fast. Sen började det liksom studsa med Montreal lite grann. Och Pacioretty fick göra mål igen. Han har ju bara gjort en poäng på de första 8-9 matcherna. Fram till att han fick göra en kasse. Men, nej, men jag tycker det finns... Nu är det en oktoberslutsats som man inte ska ta oss på för stort allvar. Men Montreal... Men Montreal är felbyggt av Bergevin.
Du hade väldigt mycket att säga om det här i alla fall.
Ja, jag känner det. Nu. Jag babblar på som bara den. Ja.
Men i sammanhanget måste ju då New York Rangers nämnas också då. Eftersom det är bara de ligger precis ovanför Montreal i tabellen. Men har ju haft en väldigt trög start också.
Ja,
som sagt, de har haft en homestand nu, alltså de har spelat så många hemmamatcher i rad så att det känns som det är match precis hela tiden på Garden. Ja. Och sådana måste man ju liksom utnyttja. Det är då man liksom bygger på sig en buffert, en skör av poäng ska man göra. Men de har alltså förlorat alla utom en match då. De lyckades vinna den där matinén mot Nashville men har förlorat övriga matcher och nästan på samma sätt hela tiden. Det har nästan varit parodiskt hur de redan direkt drar på sig en utvisning och åker på ett mål inom första eller andra minuten. Och sen får jaga liksom från underläge. Och det ser, alltså man ser på dem, de saknar helt självförtroende, de har ingen struktur och de klarar inte av att göra mål. Liksom. Rick Nash är så snakebitten som man kan bli. Han har hur mycket frilägen som helst.
Precis.
Den sitter aldrig. Jag vet inte vad som har hänt med Karn.
Det är lite sant. Slutspelsvibbar igen. För det har varit mycket snack om det senaste åren. När Rick Nash när blir slutspel, då missar han varenda friläge.
Ja.
Och nu har det bitit fast direkt här i oktober istället.
Ja. Och Henke har inte haft någon särskilt lyckad start heller. Han har varit väldigt bra under perioder i matcherna och håller dem kvar liksom i matcherna, men andra gånger som nu senast mot San Jose här då i måndags, då var det inte bra. Då släppte han några puckar som det var han ju väldigt tydlig med själv efteråt, att så där, bättre än så måste jag vara.
Ja.
Som när Tim Hed fick in sitt karriärens första mål.
Ja, exakt. Det var ju en så kallad dålig vinkel som jag varit inne på tidigare. där Lundqvist, jag är van att se Lundqvist stänga igen. Och nu slinker de där puckarna in. Och det är ju bara att konstatera att det är lite problematiskt för Rangers. Det har ju varit en klyscha under hela hans era i Rangers. Att de är beroende av honom.
Ja.
Och att han är liksom... Ska Lundqvist ha framgång, eller ska Rangers ha framgång, då måste Lundqvist vara lika bra som han alltid har varit. Men de senaste åren har vi sett en liten nedgång. Och nu förra året var det första gången han var bänkare. Kommer jag ihåg det, vi var lite krisrubrik i den här, när han inte fick, när Antti Ranta tog över 4 raka matcher. Och nu har det börjat lite svajigt igen.
Ja, problemet för dem är att förra året, som du säger, så hade de Antti Ranta som de litade väldigt mycket på. Det känns inte som de litar på Andrei Pavel. Ja, hur säger man hans namn? Jag har fortfarande inte.
Nej.
Pavlek.
Ja, jag är oklart om det ska vara Pavlets eller Pavlek.
Ja, han i alla fall. Ja, Andrei.
Uttalspodden ska jag inte uttala som detta.
Nej.
Tyvärr har vi inte dem.
Och han har bara stått en match och det imponerade väl inte så mycket, nej.
Nej.
Och det känns man har redan, man liksom får de vibbarna av dem också, att de sätter ingen större tillit till honom.
Nej, precis. Annars skulle han ju ha stått fler matcher. Alltså det är en match när vi ändå kommit en liten bit in i säsongen är ju väldigt lite. Det är många andra backup-målvakter som har fått fler chanser än så. Så att, ja. Nej, och jag var ju inne lite grann förra veckan på matchupsen. Det har inte hänt någonting där heller. Vigneault är ju fortfarande extremt ifrågasatt bland fansen. Det är ju ett understatement.
Ja.
Och hans sätt att matcha laget är ju fruktansvärt ifrågasatt.
Jag tror han är den mest illa omtyckte coachen av alla just nu i egna fanleden.
Ja, alltså han är, det, men, det, det är brutalt nästan.
Ja.
Så att där, och där är ju problemet att det är inte så länge sedan de förlängde med honom liksom. Så att det är ju lite underkännande av sig själv för Gortons del, som ju verkar ha en annan hockeyfilosofi med tanke på det spelarmaterial han plockar in till Vigneault.
Ja. Ja, det där har vi varit inne på så många gånger. Chattenkirk. Och nu är D'Angelo har då skickats ner till farmarligan.
Exakt, och det är bara det liksom signalerar ju någonting när D'Angelo är en stor piece i Derek Stepan-traden. Och så får han några matcher med Vigneault innan han skickas ner till AHL.
Ja.
Liksom, man visste ju ändå vad man fick. D'Angelo har ju ändå gjort ett par år som liksom defensemän i NHL. Och varit runt i några klubbar. Så att...
Ja, han tycker bättre om Nick Holden.
Ja.
Mm. Men då är ju det är ju liksom det är Gorton är ju inblandad i sådana beslut också. Inte Vigneault som skickar ner honom till Hartford, de gör det tillsammans.
Ja. Precis. Ja, det känns
det blir ju intressant att se imorgon då, för då blir det en riktig jumbo match för då kommer just Arizona.
Just det.
Derek Steppan och Antti Ranta och andra för detta Rangers-spelare. Och båda lagen, för Arizona är det ännu värre. De har inte vunnit en enda matchen.
Nej, exakt. Alltså, vi satt och pratade om dem förra veckan också. De har fortfarande stått på 0 segrar.
Ja, efter 9 matcher. 8 förluster, 1 övertidsförlust.
Ja.
Så man har 1 poäng.
Ja, det är ju...
Inte så bra.
Nej, det är inte bra. Det är inte bra. Det var vi ju... Alltså, det är ju liksom... Det är ju... Ah, om jag ska säga någonting positivt återigen där med Arizona i alla fall. Jag var inne på det förra veckan också. Men jag har bara konstaterat att Clayton Keller är ju bra. Leder rookie poängligan.
Ja, du får... Ja, du hade rätt om honom.
Ja.
Men han liksom halkar så långt efter direkt.
Det
är oktober, att... men det blir ju enormt tungt.
Det blir en tung säsong i Arizona igen, känns det som. Ekonomin kommer inte... lyftas nu av att läktarna börjar tunnas ut på folk igen när de får se sån här hockey liksom.
Men för Rangers och sådana, de har liksom trots allt, det är bara 4 poäng upp till strecket, men Arizona har redan 9 poäng upp.
Ja, precis. Det är väl det som talar lite grann för Rangers, att det kan börja vända, att uppersbacken i tabellen liksom inte är så djup, är så brant ska man säga då. För det kan ju börja kännas lite bättre i skallen när man märker att man kanske klättrar lite grann. Och att avståndet i alla fall inte är så långt liksom, om man kan få en seger med sig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men ett annat lag jag vill nämna som vi likt Arizona hade lite förhoppningar på inför säsongen, som jag inte tyckte att det var bra ut här i början, det är Buffalo Sabres.
Ja, men det var väldigt mycket fokus på dem som inte är bra nu.
Nej, precis.
Tråkig podd.
Ja, precis. Precis. Vi bara negga ner oss här. Men vi började ju med att konstatera att det var roligt med alla mål.
Ja,
så nu har vi verkligen kött igång här. Men Sabres, vi kan ju till Sabres fansens glädje i alla fall konstatera att de har vunnit 2 raka matcher nu och spelar in här. En stark vändning borta mot Buffalo. De låg under med 1-4 och vann med 5-4 efter förlängning. Och sen höll de faktiskt nollan mot Detroit 1-0. Robin Lehner, målvakt i båda matcherna. Nu spelar han faktiskt här snart kort efter att vi har spelat in.
Vi har 2 matcher. Jag är lite sugen på att titta på den.
Ja.
Columbus, Buffalo och så är det St. Louis, Calgary. Men jag tror att det blir lite fokus på Columbus.
Ja, rolig dag som vi också har hyllat här i inledningen.
Mm.
Men en intressant statistik jag måste bara namedroppa i podden angående Buffalo. Det är att förra året så hade de alltså ligans bästa powerplay. Trots att de var så långt ifrån slutspel och det var så mycket problem där. Så hade de ju så anförde ju verkligen Jack Eichel deras uppställning där. De var uppe på 25%. Bäst i ligan. Men i år så är det så här långt, 10 matcher in på säsongen. Så de har gjort 5 mål i powerplay. Släppt in 6. De har alltså minus ett i powerplay.
Ja.
Och det tycker jag ändå är...
Alltså de har inte... De har släppt in när de har haft powerplay själva,
ja,
är vad du säger.
Jajamän.
Ja, det är ingen vidare.
Sex mål in bakåt i powerplay. Fem mål framåt i powerplay. Så att... inte så bra siffror.
Nej.
För Phil Housley som har vaskat runt i... Alltså jag gillar ju Phil Housley egentligen. Jag tror att han kan... Att jag vill absolut inte döma ut han än. Det är ju en sympatisk herre som gjorde det extremt bra med väldigt bra material naturligtvis i Nashville som assisterande och ansvarig för backarna. Men har ju aldrig varit huvudtränare förut i en stor klubb. Han har varit i J20, ett J20 VM för Kanada. Eller USA kanske var. Men ja.
Ja, förmodligen USA.
Det var USA förstås. Ja. Det var guld till och med då. Mm. När han stod i bosse där. Men ja, det har varit extremt rörigt där framför Lehner även i år. Och han har testat olika formationer. Det har varit Antipin och det har varit liksom Taylor Fedun och han har snurrat runt med. Och Ristolainen får ju fortfarande spela upp mot en halvtimme per match precis som i förra året. Och ser absolut inte bättre ut utan han har fortfarande problem. Och enligt avancerad statistik som går att tillgå så ligger ju Ristolainen långt i botten alltså när det kommer till possession och liksom expected goals och så vidare. Han är inne på isen, det är bakåt. Han är inte så bra den är Rasmus, trots att han får väldigt mycket speltid. Så att, ja, Jack Eichel har börjat bra, gjort massa poäng. Jason Pommer vill ha fått en rivstart i sin nygamla klubb.
Jag ska gå och hämta lite kaffe. Du kan väl prata på. Det känns som du har saker att säga här.
Ja, jag kör en monolog här om Buffalo Sabres.
Ja, ett ögonblick. Ja. Det går fort.
Ja, men Evander Kane var vi inne på i början på den. Sex mål han också, eller om det är sju till och med på han. Men utöver det så är det fortfarande riktigt problematiskt där i Buffalo. Dåliga på hemmaplan igen. Jag menar, segern här om natten mot Detroit, det var väl deras första hemmaseger uttaget. Precis som Rangers har de haft ett antal där hemma. Ben ändå inte lyckats samla på sig poäng.
Tillbaka.
Ja. Nej, men nu har jag haft min lilla rant om Buffalo, känner jag.
Ja. Vi får se i natt då om de...
Om det är tre raka segrar nu så är det en lite opassande timing, måste jag säga.
Ja. Ja. Vi har sagt hela tiden, jag tycker det finns potential där.
Ja, det ska ju finnas det. Det ska ju finnas det. Men de har kört fast lite någon sån här spelare som man trodde på för några år sedan som Sam Reinhardt och Sam Gus Girgensons. Kanske Johan Larsson som fick sin oturliga skada. Zach Bogosian, den traden, han har ju varit skadad nu i början dessutom. Det har varit mycket som inte funkat som man förväntade sig liksom. Men ja, ska vi kan gå vidare till...
Du sa trade där, det har ju varit några stycken sådana. Eller
i alla fall en.
Affärer.
Ja, affärer liksom.
Antiniemi. Det var en kort session i Pittsburgh för hans del. Efter bara här några veckor så satte de upp honom på waivers och vi trodde väl att han skulle hamna i AHL och att det liksom skulle vara lite över alltihopa. Men det gick väl Florida och tog honom?
Ja, det var lite överraskande. Men det var ju lite panikdrag där när Roberto Longo bröt tummen när man gjorde. Han fick ju en handskada i alla fall. Och då tar de upp Niemi som nu har ju Pittsburgh räckte ju med knappt tre matcher för att de skulle vara anti-Niemi. Där kom den.
Där kom den, ja.
Men han hade ju ingen rolig session där. Det var ju först den där 10-0-matchen uppe i Chicago när han bara fick 9 minuter innan han blev utbytt. Och sen var det en till stökig match och sen så var det ju 0-6 i baken mot Tampa efter en period och 5-6 minuter ungefär.
Ja.
16 mål på mindre än tre matcher då. För hans del. Och han har ju faktiskt inte varit hans räddningsprocent har aldrig de senaste 5 säsongerna så han har varit under medel i NHL i räddningsprocent under alla de 5 åren. Så det var ju länge sedan den där finske veteran var så hans status lever ju fortfarande på sin cup som han tog. Han har ju sitt namn ingraverat trots allt på Stanley Cup och klönade med Chicago.
Ja, han var väldigt bra då 2010 när de vann Stanley Cup-finalen.
Ja, och han var väl okej i några år i San Jose.
Ja, men, absolut. Han var ju spelade OS 2014, om jag inte misstar mig. Det var han och Rask som var Finlands målvaktspar.
Ja. Och Rinne måste ju ha varit i en trio där, men det var inte helt lätt att klänga sig in där.
Nej, men han var i alla fall en av de tre. De har ju haft väldigt mycket bra målvakter i Finland.
Ja. Nej, men nu känns, jag trodde att det skulle vara att det där Tampa-matchen var det sista vi fick se av Antinem i NHL. Han kändes lite uppgiven själv faktiskt. Men nu får han testa i Florida istället. Jag har ju svårt att se att det ska hända någonting. Han har varit runt i några klubbar nu som sagt på senaste åren och det har aldrig lyft. Och Lehtonen kan vi lägga till där. Det är det gamla målvaktsparet i Dallas. Kari Lehtonen ligger ju också bottom 5 i räddningsprocenten så här långt.
Ja.
Ja, sådär. Men en annan trade vi kan nämna, alltså Detroit, de åkte ju i den där Buffalo-matchen, så blev det faktiskt deras femte raka förlust.
Ja, det har slutat gå bra. Det gick bra i början, men nu har det gått mer som de flesta hade trott att det skulle gå.
Ja, jag ska ställa en fråga till dig, även om du kan svara på den, för jag kunde inte svara på den. Ett lyssnarmail jag fick faktiskt. Där frågan var liksom att han kollade på lite matcher i Little Caesars Arena på TV och konstaterat, och det har jag också faktiskt konstaterat, att i alla fall de senaste 2-3 matcherna där så har det inte varit halvfullt, men inte så mycket folk. Det har absolut inte varit fullsatt. Man tycker ändå när de fått en rätt bra start på säsongen, de har en helt ny supermodern arena, den mest moderna hela NHL, och så är det ändå inte fullsatt så här i början. Vad kan anledningen vara?
Ja, att de inte är bättre, antar jag. Nej. Det är väl det.
Ja, man tycker det är ju downtown och det är fantastiskt.
Ja, det är, liksom... ja, det är en drömarena. Så den borde liksom dra publik bara själva arenan.
Men nästan oavsett attraktion inuti den så liksom, bara själva arenan är en upplevelse.
Ja, men det är ju inte gratis att gå på hockey.
Nej. Liksom.
Så produkten är inte liksom riktigt vad folk vill ha, då blir det väl så.
Ja, och sen har jag ju varit inne på det. Detroit är väl kanske inte den mest välbärgade staden heller.
Nej, men det håller på att bli bättre.
Ja.
Det håller på att bli bättre. Men, och det är väl så, på TV ser man också framförallt liksom de dyraste platserna, etagerna längst närmast isen. Och det var ju faktiskt så de sista åren i Joe Louis Arena också, att det var ofta ganska stora luckor där.
Ja, det kan jag hålla med. Det fenomenet finns lite överallt, tycker jag. Och det, när jag var i Montreal för några år sedan där, så tänkte jag på det också. Där är ju enormt intresse naturligtvis och alltid fullsatt oavsett. Men skulle man ha en biljett i nedre bowl, liksom, på nedre etage, då fick man ju slänga upp alltså 5-6 tusen.
Ja, det är $500.
Det har inte en normal människa liksom råd med. Inte i närheten. Och det kostar fortfarande 1000 spänn, alltså $100, att sitta högst upp. Så vi satt ju högst upp så vi kunde nudda taket. Den sista stolsraden i hela arenan, och då är det den största arenan här i NHL. Så att det var ju nästan kikasikte på de platserna. Men och kostade ändå så mycket. Men där var det ju bra tryck, för där satt ju liksom folk som alltså riktiga fans, som man får uttrycka sig så. På nedre etage var det ju mest liksom företagsbiljetter och sådär.
Ja, men så är det.
Och uppe satt ju verkligen fansen och satt och skrek och svor på franska där.
Ja, så har det alltid varit på Garden också. Liksom. Nosebleeds, som de säger. Det är där det är drag.
Ja, och det kanske är därför det blir lite extra tydligt på tv-sändning. För där ser man ju oftast nedre etage. Det är ju sällan vyer över hela arenan då. Så det är nödvändigtvis inte alltid lika dåligt med folk uppe, högt upp på etagen som det är där långt ner faktiskt. Ska understrykas. Florida är samma sak, Florida Panthers. Där är det ofta dåligt med publik, men alltså, i tv-sändningen ser det helt tomt ut på nedre etage.
Ja, ja.
Samma anledning.
Ja, men nu var det inte det. Det var en trade där med Detroit. Det var ju till slut... vad heter han?
Riley Sheahan.
Ja, Sheahan. En av de här som vi har pratat om i många år. Eller många, men i ett par år. Inte har tagit nästa steg.
Nej, som ingick i den här förhoppningen om en ny stomme. De gubbarna har vi nämnt flera gånger, med Tatar och Nyqvist och Glenn Denning och gänget, The Kaiser. Och där ingick ju i allra högsta grad Riley Sheahan, som hade några fina säsonger i början av sin Detroit-karriär. Förra året, lik Detroit, katastrof. Han gick ju alltså 79 matcher i rad utan att göra mål.
Ja.
Han slutade faktiskt på 2 till slut. Men en riktig superflopp var han ju då. Och den här säsongen han började 0+0 under sina första 8 matcher i Detroit också. Men nu då? Han har alltså blivit tradad till Stanley Cup-mästarna istället. Till Pittsburgh. Som skickar Scott Wilson utbyte. Som kanske kört fast lite halvt i Pittsburgh i sin tur. Inte alls på samma nivå. Han har ju inte haft samma krav på sig heller. Men det är bytet i alla fall. Och några draftball också. Åt varsitt håll. Och faktum är att Riley Shane, alltså den här, jag måste säga att den här traden tror jag att det är bra för alla tre parter. Alltså, han behövde en ny start själv naturligtvis. Han hade ju kört fast totalt där. Detroit, ja, de uttryckligen, ja, uppenbarligen behövde de inte honom, men det har de uttryckt också, att down the middle så var ju han fjärde center at best, och han har ju inte varit bra heller på slutet, så de vill ju testa något nytt. De får in en Scott Wilson som kanske är lite mer energi. Det är ju en energisk spelare, Scott Wilson. Medan då Pittsburgh i sin tur har ju, det har vi varit inne på ett tag, att de måste ha in en tredje center. För där är ju en uppenbar lucka gentemot Stanley Cup-truppen där Bonino fyllde den här rollen. Han hade inte råd att ersätta han under sommaren. Nu lyckas de få in en alternativ här i Riley Sheahan, som faktiskt fick börja spela tredje kedjan med Carl Hagelin och Patrik Hörnqvist på varsin flank.
Ja, då är det ju bra.
Ja.
Då är livet bra.
Då är livet bra.
Har bland dem.
Ja. Och gjorde en assist här i första sin debut. Norman mot Edmonton på hemmaplan. Och ja, jag tycker det är väl ett okej, ganska billig trade för Pittsburgh. Och det kan bli, alltså, han har ju visat tidigare, det är ju en bra tvåvägscenter också. Han måste nödvändigtvis inte producera 40-45 poäng som han trodde att han skulle kunna göra för några år sedan. Men han kan åtminstone chippa in lite grann offensivt och vara bättre alternativ defensivt än vad han haft hittills. För en sån som Greg McKegg, som är en riktig journeyman, som wavats ett antal gånger i sin karriär, har ju fått ha den rollen här i början av säsongen. Och det är ju inte 5 plus liksom. Det är inte Riley Shane heller.
Ett fantastiskt namn.
Ja.
Greg
McKegg är ju, det skulle ju nästan motiverat att ha honom i den rollen.
Ja. Men, ja. Men sen var det, innebar det ju också att då Detroit fick lite mer space under lönetaket, och till slut har nu signat AA som han kallas.
Ja, exakt. AA vill man nästan nöja sig med att säga. Jag ska försöka säga Andreas Athanasiou.
Ja.
Ja, precis. Det har varit en superutdragen härva. Vi brukar ju ha ett par sådana per säsong. Förra året var det ju nästan rekord med Kucherov, och det var Hampus Lindholm, och det var Rickard Rakell, och det var framförallt Jacob Trouba.
Ja.
RFA som väntade extremt länge och långt in på säsongen till och med. Men Athanasiou har varit ensam om det här, för en sån som David Pastrnak skrev på innan campen till exempel. Men Athanasiou vägrade ge sig. Han skulle ha sina 2 miljoner dollar, hoppades han, minst. Och skulle han skriva längre kontrakt, då ville han ha ännu mer. Så han åkte till och med till Schweiz och hotade att skriva på för Lugano om man inte fick ett rimligt erbjudande från Detroit. Och Detroit i sin tur hade ju, om de inte gjorde den här traden med tjejen, så hade de inte ens haft råd att ta in han, för de hade ju inget löneutrymme.
Nej.
Och nu blev det då till slut att de kunde skriva ett ettårskontrakt, så det blev en ny förhandling nästa sommar, så tidigt som nästa sommar då. Men han fick alltså nöja sig med 1,3 miljoner dollar. Och inte närheten av det krav som han ställde från början, som gjort att den här soppan har dragit ut på tiden så mycket. Men det bevisar lite grann det här med att RFAs har otroligt lite makt. De måste ju inte skriva på för en klubb. De är ju kontraktslösa trots allt, men de ägs ju fortfarande av sin NHL-klubb. Och väntar de längre än till 1 december, och då får de inte spela NHL på resten av säsongen. Då har de vaskat ett år, kan man säga.
Ja.
Och det är klubben som sitter på liksom, alltså som har mycket större möjligheter att vinna en dragkamp liksom. Och det tycker jag, med det förra året såg vi Trouba fick nöja sig med 2 miljoner dollar till slut. Vi hade Hampus Lindholm som ville ha minst 6,5 miljoner, vilket många tyckte att han var skäliga krav, men fick nöja sig med drygt 5 miljoner dollar. Vi såg Nikita Kucherov, som nu är en av NHLs bästa spelare, fick nöja sig med 4,5 miljoner på ett treårskontrakt. En superbargain för Tampa. Alltså, ja. Men det är de här RFA:sen. Det är svårt alltså. Däremot,
jag blir road av ditt engagemang.
Ja, det är otroligt. Jag känner att jag pratar för mycket. Men däremot så kan det vara positivt ibland. För nu blir det här, det blir som ett bridge-kontrakt nu. Och det är nästan utraderat i NHL. Men ibland kan det vara bra. Vi såg PK Subban till exempel, som också väntade in på säsongen en gång i tiden innan han skrev på. Vad hände sen? Jo, han blev bäst betalda backen i hela ligan med 9 miljoner dollar något år sedan, han hade vunnit Norris Trophy dessutom. Så det var ju grymt för honom att ha ett bridge-kontrakt istället för att skriva långt direkt. Samma sak med Ryan Johansson då, som väntade och skrev bristkontrakt och fick nu 8 miljoner i somras istället för ett 6 miljoner dollar per säsong långtidskontrakt med början till exempel. Ja,
Double A får visa vad han går för nu. Det gäller att leva upp till det, att liksom skaffa sig förutsättningar för ett större kontrakt nästa år.
Exakt, och ska han kliva in omklädningsrummet nu igen efter den här förhandlingen, så alltså är det lite krav på honom att trots att han kanske inte fick det feta kontraktet till slut, så är det ändå liksom hans självbild har ju visat sig lite grann för lagkamraterna. Så de vill nog se att han levererar nu. Liksom. Att det var värt att dra ut på tiden så länge. De fick ju plocka bort bilder på honom och sånt där i omklädningsrummet. så länge de inte hade skrivit kontrakt med honom. Så det var lite halvkontroversiellt ändå, får man säga.
Ja, man vet inte riktigt vad liksom äldre spelare tycker om sånt här när unga killar kommer in och ställer den här sortens krav. Och liksom. Så var det inte när de var unga.
Nej, det där tycker jag också är en lite ny trend senaste åren. Och det är för att många unga spelare har fått stora kontrakt. Liksom, jag menar, Eichel och Dreisaitl och Conor McDavid de senaste exemplen. De är ju värda nu också. Men unga spelare tar ju allt större plats i dagens NHL, både på isen och utanför.
Ja, och det är ju så. Ja, det är ett annat NHL nu för tiden.
Ja, minst sagt, så är det.
Ja.
Men ska vi börja runda av nästan? Det känns som att jag får...
Du har din Three Swedes of the Week som du... vi ska väl inte kalla det tradition direkt. Du började förra veckan, men du vill gärna göra det igen.
Ja, precis. Ja, nu är det dags igen. Jag känner att jag ska försöka hålla lågan uppe här. Jag har ju pratat som en galning här, känner jag. Och rantat på både positivt och negativt. Men nu kör vi. Nu knyter jag upp säcken med Three Swedes of the Week.
Yes.
Och det är tre namn jag har på den här listan som vi inte har nämnt överhuvudtaget i den här podden. Hittills.
Någonsin?
Ja, någonsin. Vi har aldrig nämnt... skulle vi inte ha nämnt plats tre på listan någonsin i podden, då skulle vi få... Ja, då vet jag inte... Då skulle vi lika gärna kunna kallas Superettan-podden. Alltså. Så är det faktiskt.
Ja.
För på tredje plats har jag satt Erik Karlsson.
Ja, det hade varit lite konstigt.
Ja,
visst. Han behövde bara en match på sig. Sen var det samma vanliga Erik Karlsson igen som framförallt har spelat fram till massor med mål.
Ja, precis. Han har alltså spelat tre matcher här i veckan. Sen kom tillbaka och gjort 6 assist.
Ja.
När vi ändå varit inne på snitt så här. Det innebär alltså 6 assist på tre matcher. Ja, vi kan vänta oss 82, 164 assist av Erik Karlsson den här säsongen.
Ja, det är bra.
Ja, men det är ändå imponerande att han kommit tillbaka with the vengeance igen och är den gamla Erik Karlsson, detta fenomen som man får kalla honom.
Ja.
Det var ett kul klipp här också här om natten mot Kings när Dowdy, Kopitar och Brown stod och diskuterade inför förlängningen 3-3 vem som skulle markera Karlsson. Och ingen ville göra det. Men det slutade med att Brown stod och pekade på Doja istället. Jag vill ta Doja, inte Karlsson.
Mm.
Var på Erik Karlsson hörde ju vad som sades och stod och garvade för sig själv.
Den
respekten har han ju i hela ligan. Liksom.
Verkligen. Ja, det är som när Pittsburgh till slut slog ut dem i konferensfinalen senast. När de efteråt sa att ja, det blir tufft mot Nashville. Så de har ju 4 Erik Karlsson.
Ja. Ja, exakt. Ja, men ja, precis. Så alltså, lovorden han fick i slutspelet förra året från alla håll och kanter, det är ju, vet jag knappt om någon svensk spelare någonsin har fått under en liksom koncentrerad period.
Nej.
För det var ju alla möjliga superlativ som östes i nordamerikansk media då. Men på andra plats, då har jag satt en målvakt som visserligen inte har stått så många matcher den här veckan, men han har stått 2. Han har fått hoppa in igen och...
Anders Nilsson?
Nej, inte Anders Nilsson. Nej, han fick chansen förra veckan i Three Swedes of the Week. Nu har jag valt Oskar Dansk.
Ja, just det. Vegas, ja.
Ja.
Som fortsätter imponera. Fortfarande, det är en helt sjuk story.
Ja, det är faktiskt det är helt osannolikt. De står på 7-1-1, leder den mesta konferensen. Fortfarande, precis som de gjorde förra veckan.
Ja.
Och Ja, förra veckan, nu är, måste de ju vara det bästa franchise-laget genom tiderna. Förra veckan sa vi att det var bara Montreal 1917 som kunde mäta sig med Vegas. Men nu tror jag att Golden Knights måste vara herre på täppan. Alltså.
Ja.
Och där har ju...
Och dansk som är svensk ja. Har fått kliva in nu då, för även Subban är skadad.
Jag snackar om, och de som aktivt valde då att inte plocka så mycket mål som alla trodde de skulle göra. Och nu har de få som de har tagit gått sönder.
Ja.
Fleury är ju väldigt olyckligt och Subban dessutom ganska ett antal veckor han ska vara borta faktiskt. Och dansk, det är ju en oväntad story alltså, för att han var ju i Rögle förra säsongen och hade ju några blunders där. Han var ju bra emellanåt, inte alls speciellt lysande emellanåt. Och de fick ju faktiskt plocka in Anders Lindbäck där på slutet av säsongen och i kvalet för att hålla sig kvar. Så tog de in honom. Så lite oväntat fick plockades Vegas upp och ska dansa till sitt AHL-lag då. Och nu har han kastats in i hetluften från ingenstans nästan. Och gjort det bra. De har ju vunnit de här två matcherna hittills.
Ja.
Så att,
Nu läste jag någonstans att Fleury är bara... Han är snart tillbaks.
Ja, det låter ju trevligt.
Ändå. Men ja, fantastiskt kul för herr Dansk.
Ja, och apropå Vegas så vill jag ändå i sammanhanget nämna att William Karlsson har gjort det väldigt bra på slutet också.
Ja, avgjort matcher och stått i.
Ja, och alltså, det var ju en Tortorella-favorit. Jag undrar om han inte börjar bli lite Gerard Gallant-favorit här också.
Ja, det tror jag säkert. Ja. Det är en sån som coacher gillar. Liksom. Han är en fantastisk arbetsmoral och står på och liksom, gör allting rätt. Det är lika med Oskar Lindberg lite. De pratar jämt om att de fuskar aldrig. Liksom.
Nej. Nej, precis. De är väldigt pålitliga defensivt över hela banan. Och så gör de ju mål. Jag menar, William Karlsson har ju, som du säger, han har gjort ett antal matcher på slutet. Och han lirar i en riktig galantkedja här nu. Hans gamla förlorade favoriter. Jonathan Marchessault på ena sidan och Riley Smith på andra sidan. Jag kommer ihåg, Riley Smith fick ju lira så här 21-22 minuter per match ibland när Gallant var tränare. Och nu är det den kedjan ihop med William Karlsson i mitten. Så det känns ju verkligen som en galantkedja.
Ja, galant.
Galant, ja, där fick vi den.
Ja. Men det var inte han som är på din första plats. Nej. Utan det är från Los Angeles Kings. Ja, antar jag.
Ja, du sätter den. Du får säga den.
Ja, Adrian Kempe. Han har fått sitt stora genombrott i NHL nu. Med ett hattrick och mål även därefter.
Ja, det har bara rullat på här på sista veckan. Det var ungefär en vecka sedan han gjorde det hattricket.
Ja, mot vilka var det? Jag har glömt bort redan vilka det var mot.
Ja, det var ju faktiskt mot Montreal då. Det var Carey Price, eller om det var Edmonton. Ja, det var i alla fall i Montreals hemska roadtrip där som Adrian Kempe utnyttjade. Men det har ju inte stannat där, utan han har gjort mål även mot Toronto där nu, när Kings i sin tur är på roadtrip, och han gjorde mål här mot Ottawa. Han kvitterade sent. Viktigt mål för Kings att rädda poäng. Och sen så, som inte det räckte, så gjorde han en supersnygg straff och var med och avgjorde för Kings räkning där.
Ja.
Så att,
ja, det var otroligt roligt att se ett sånt genombrott.
Ja, precis. Och det är viktigt för Kings att Adrian Kempe har visat såna här tendenser. För att vi har varit inne på förra veckan att veteranerna verkligen har kommit igång. Det är Anze Kopitar, ser ut att studsa tillbaka fint. Dustin Brown är det stora utropstecknet. Och Dowdy på backsidan, Massen och så vidare. Men de behöver ju secondary scoring, vilket de inte alls hade förra året. Nu har ju faktiskt Adrian Kempe, som är ju en av få talanger de faktiskt har offensivt, sett superhet ut.
Ja, de är en stor positiv överraskning, Kings.
Ja, jag tycker de spelar rätt bra. Där kan vi snacka om att de annars... Jag tycker han ska ha mer speltid dock, Kempe. Alltså, han ligger fortfarande, trots att han har gjort väldigt bra på den här veckan, så han ändå fått nöja sig med 12-13 minuter per match. Och har ju liksom nya John Stevens där, Kings-tränaren, kört lite Carlisle-style, och det blir ju så här 22 minuter på Koppert där och 22 minuter på Brown, halvtimme på Downey liksom. Jag tycker nu, de visar så pass fina signs här, så att Kempe, det börjar bli läge snart att jämna ut speltiden lite grann så att de orkar hela säsongen.
Ja. Du får ringa till Steven så
ja, jag ska berätta ringa. Det. Han har säkert stort förtroende för den pojken från Örby. Mario Kempe kan vi nämna, hans brorsa har ju faktiskt gjort lite kassare två åtminstone för Arizona också. Så att, kanske får ju äran att träffa honom här imorgon.
Ja, precis, imorgon. Han och Hjalmarsson och Oliver.
Ja, precis. De kanske kommer på lite bättre humör när de får stöta på Beauty Bjup.
Ja, säkert.
Ja. Ja. Du hade en positiv effekt, var inte så, på Forsberg? Det var då han gjorde sina hattrick, när du kom dit.
Mm. Precis. Ja. Han fick ju det för sig ett tag. Men...
ja, precis.
Mm. Ja, ja, men hörru du, nu ska jag försöka hinna med ett par ärenden innan det är bara en halvtimme tills matcherna börjar här på TV.
Ja.
Så, att så vi får runda av här.
Jag tycker vi gör det helt enkelt. Och ja. Så tackar vi för att ni har lyssnat på oss även den här veckan.
Yes, vi hörs nästa vecka.
Ha det gött.
Hej, hej. Hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallo, hallo, hallo.
One, two, time, speed, so.
Hallo, hallo, hallo.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallo, hallo, hallo.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.